kan grymta till sig honor. Sälar har en hel uppsjö med läten. Och tumlaren använder sina klickljud till det mesta. Att höra och höras är livsviktigt i Östersjön. Men det är svårt när vindkraftverk för oväsen och fartyg mullrar högljutt. Ja, det här är Naturmorgon från Sveriges Radio P1. Och vi livepoddar från Berwaldhallens foajé där Östersjöfestivalen pågår. 9 dagar fyllda med symfonier, körverk, kammarmusik och annat härligt. Och i den här livepodden så tänkte vi passa på att lyfta den naturliga musik som fyller Östersjön. Hur låter det där under ytan och vilka är artisterna? Vi kommer också prata om oväsen som båtbuller och brummande vindkraftverk. Hur påverkar det havets invånare? Karin Gyllenklev heter jag och vid min sida har jag en undervattensljudexpert. Mattias Andersson, hej på dig.
Hejsan.
Hej. Varför är ljud under ytan så spännande?
För mig började väldigt tidigt att jag har dykt väldigt mycket. Och när man dyker så lyssnar man. Du hör vad som finns omkring dig på ett helt annat sätt när du är under vattnet. Man kan dra liknande sätt när man går i skogen också. Men under vattnet blir det lite annorlunda. För du kan höra saker på mycket, mycket längre avstånd än vad du kan i luft.
Vad har du hört när du dyker?
Det är allt möjligt. I Sverige så kanske inte lika mycket som utomlands. Men det är allt från korallrevsljud. Det kan vara delfiner, det kan vara sälar eller andra djur som finns. Också saker som kanske inte genererar ljud med meningen. Det kan vara krafsande på korallreven. Det kan vara pockande eller all möjliga typer av ljud som vi kommer att höra senare idag.
Ja, det kommer vara ganska många intressanta ljud. Du och jag har haft en liten så här... Du har tittat på hur länge jag tänkt att vi ska spela ljuden och sagt så här, ska vi verkligen spela det där ljudet så där länge? Och sagt, ja, det är coolt. Det är inte så ofta man hör torskar grymta eller sälar sjunga under ytan, så varför inte passa på?
Kan jag bara säga, den här tolkningen du gör, sjunger och sånt där, vi har faktiskt ingen aning om vad de menar. Så att jag försöker undvika då som forskaren här att tolka exakt vad de gör. Men absolut, de är väldigt vokaliserande och kan göra många typer av ljud.
Ja, och jag som journalisten kan ändå säga att det upplevs sånglikt. Ja, eller så.
För en människa.
Ja, precis, för en människa. Du är ju marinbiolog och forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Totalförsvaret, då tänker man att ni kanske framför allt lyssnar efter kanske ubåtar eller främmande makter som gör intrång. Men är ni också intresserade av ljud från djur?
Ja, vi gör ju allt det du säger. Och om man ska vara riktigt ärlig så behöver man känna till vad betyder, eller hur ser normalbilden ut som vi säger. Hur låter det idag? För att vi ska kunna upptäcka det okända, det som är nytt för oss. Så att kunna och förstå vår omvärld, det är en jätteviktig pusselbit. Och det är faktiskt samma typer av mätsystem som vi använder för att mäta då kanske ubåtar eller andra fartyg som vi kan använda för att mäta då torskljud, sälar eller andra undervattensljud. Ja. Och det är samma mättekniker, så att allt är samma. Så det blir en väldigt bra mix mellan vad vi kallar för civil forskning och det militära.
Ja, det finns väl någon historia där då man har oroat sig lite för ett läte som inte var så farligt.
Ja, men så är det. Redan på 80-90-talet, ni som minns, så var det både minkar och sälar som ju gjorde upphov till en hel del bryderier. Och jag brukar faktiskt, det finns en rapport från slutet på 80-talet där det står att man borde anställa en marinbiolog på heltid på FOA på den tiden. Och den brukar vifta mig och säga, nu är jag här.
Så man inte förväxlar.
Ja.
Vad sa du, en mink?
Ja, det var mink bland annat då.
Ja,
och även sillar.
Ja. Inte farligare än så. Har du någon sånt favorit undervattensljud?
Ja, och där kommer vi in på det här med att ju mer man lyssnar desto mer upptäcker man. Och vi har ett ljud som spelas in i Göteborgs hamn av kollegor till mig. Som var någonting bland det första jag fick höra när de visste att jag jobbade med ljud.
Ja.
Och det kanske vi ska lyssna på.
Ja, då hade ni ingen aning om vad
Nej,
det här var?
Nej, jag anade vad det var men jag visste inte exakt vad det var.
Ja, så är väl lite... Mysterium.
Lite mysterium.
Lite.
Och det är alltid lite kul när man får ett mysterium.
Ja, vi kan lyssna. Lite som att någon drar på en kam.
Så ja, men lite så. Ja, precis.
Hur tog ni reda på vad det var då?
Man har börjat de senaste åren börja bygga upp lite databaser av biologiska ljud. Både sälar, tumlare, fiskar och allt annat ljud. Och även när jag har varit på konferenser och träffat andra forskare så har man alltid haft någonting i bakfickan. Liksom, det här, jag har ingen aning om detta. Vad kan ni veta vad det är? Så det här skickade jag både till Norge och till Italien som är väldigt duktiga forskare. Och de kunde identifiera i alla fall att det är vilken typ av fisk, eller kanske inte art, men vilken familj av fiskar det är.
Vad var det då?
Ja, det var snultror heter de. Det finns ju framförallt på västkusten då, grässnultra, stensnultra och andra lite större. Läppfiskar är de. Uh-huh. Som gör den här typen av ljud. Återigen, vi har ingen aning varför. Men det här var mitt inne i Göteborgs hamn och där finns det den typen av arter.
Uh-huh.
Så att, återigen, ju mer man lyssnar desto mer lär man sig och man förstår att det är otroligt mycket ljud under vattnet. Uh-huh. Det kanske inte lika högt och inspirerande som när man åker till Medelhavet eller Röda havet, men vi har mycket i våra vatten också.
Uh-huh. Vi kan väl lyssna igen nu när vi vet vad det var. En snultra. Men det här är då inspelat med någon slags undervattensmikrofon, eller hur går det till när...
Ja, precis. Och alla vet kanske hur en vanlig mikrofon ser ut. Men den kan du stoppa ner under vattnet och den går sönder. Så att man har ju vattentäta system istället. Då kallas det för en hydrofon som är då känslig för tryckvariationer. Och så kopplar man in den till en dator och så kan man spela in olika typer av ljud.
Mm. Och nu fick vi höra snultra. Jag tror att många kanske tänker på fiskar som ändå ganska... tysta. De kanske kan gapa, men ut kommer inga ljud. Men det finns, vad finns det fler för fiskarter som faktiskt aktivt gör ljud i Östersjön?
Ja, i Östersjön. Men då vet man ju då att för det är ju framförallt torsken som kanske är det mest karismatiska. Men vi också har simpa av olika arter. Sen är det andra djur som gör ljud av sig själva. Då. Just sillen då har ju sitt speciella ljud som vi kan återkomma till kanske. Men annars är ju torsken som är det mest, kan man säga... Den vokalisten i Östersjön.
Torsken. Vi lyssnar på
och fiskar.
Ja, vi lyssnar på torsken. Jag blir lite glad när jag hör dem här. Ja, det är inte så, alltså det är inte så här wow.
Ja, nej, det är det inte, men
det är ändå.
Ja, men det kan man ju se kanske då, inte man tittar på sin torskfilé på matbordet, men det är ändå djur som är ganska smarta. Många förstår kanske inte hur smarta fiskar är, men de är ganska lätttränade. Och man kan träna upp dem då, alltid med både djur och mycket annat, så att de lär sig också. Och det ser man ju då i studier man tittar på, om de ska reagera på någonting, att de lär sig ganska snabbt. Om det inte är kopplat till någon fara, då struntar de i det slut.
Ja.
Och samma sak är med ljud som kan störa dem. Är det inte så att de känner att det blir ett hot, då kan de strunta i det till slut.
Men varför låter torsken så här?
Man kan säga att det finns väl två eller tre huvudsakliga ljud man har tittat på då. Framförallt i akvarier då man ser vad fiskarna gör och sen har man spelat in ljudet. Och det första är kanske när man bråkar och vill hävda sitt revir som man säger som biolog. Då kan de utstöta ganska kraftiga ljud, mer kanske är knockandet som vi kallar det som ni hörde här i slutet. Det kan vara att man då vill... få bort de andra hanarna kanske om ett område. Men framförallt är det under parningen, under leken. Då är det väldigt viktigt med ljudet. För man har sett att ju större torskan är, och här kanske måste säga hur de gör ljudet, för det hänger ihop.
Ja, kört, ja visst.
Nej, men de har stora muskler kring sin simblåsa. Simblåsan är en luftfylld kapsel kan man säga, mitt i fisken. Och den är kopplad till munnen. Det är en lite gas som sipprar in i den här blåsan och när man vill då göra ljud så vibrerar torsken simblåsan med sina muskler och ut kommer det knorran i lätet. Så vilken frekvens det blir beror på hur stor simblåsan är och sen så hur snabbt den repeterar så kan den göra olika typer av mönster. Men that's it, den kan inte göra som sälar ni hörde utan att det är det den har. Och det kan ju skapa vissa problem för den då när den befinner sig i bullriga miljöer. Men hanen då har man visat sig att ju större simblåsmuskler den har, desto mer framgång har den i sin reproduktion. Så att ju större starkare du är, desto mer ljud du gör, desto större framgång har du hos damerna.
Ja.
Och då letar honorna efter den mest vokaliserande hanen. Och sen så kan de synkronisera sin parningsrit liksom med ljud.
Ja.
Så att det är väldigt viktigt för dem det här.
Tror du det var stora torskhanar vi hörde här, eller var det...
Nej, den ena inspelade i Gullmarsfjorden och där plockade vi upp några och där, de var inte jättestora.
Nej.
Att, men det finns ju exempel från Norge som jag pratade om innan. Bland de första mätningarna just torskljud, då mätte man utanför Lofoten och där var det bara ett stort muller när tiotusentals torskar samlades i stora eller lekstim som skapade bara en ljudmatta. Liksom. Så att det kan bli väldigt, väldigt mycket.
Ett torskbuller.
Ja.
Ja. Du nämnde ju simpa också. Mm. Vad gör simpor för läte?
Den gör också vad jag tror någon variant av det här med simblåsan. Man kan också göra ljud genom att gnida olika fenstrålar mot varandra eller gällocken. Allt som är liksom hårt och du kan gnida mot ungefär som en syssje eller någonting annat så kan man göra ljud också. Och just simpan är lite svårbeskriven exakt vad den gör. Men jag har hållit en simpa i en hand en gång och då kände jag hur den vibrerade och spann nästan som en katt. Och det har vi också ljud på tror jag. Men jag tror det här är mera vad vi tror om simpans liv och levande, att det är mera för att bråka, hävda revir eller kanske varna för någonting och sådär. Inte så mycket i leksammanhang, vad vi vet i alla fall. Mm.
Det känns som vi ändå avancerar lite här jämfört med torsken, att det känns som simpan hade lite mer olika tonlägen nästan.
Ja, lite olika tonlägen hade den faktiskt. Så att vi får återkomma exakt vad den gör.
Ja. Men vad skulle du säga, hur viktigt är det att höra och höras som fisk?
Det är helt livsnödvändigt. För att havet är mörkt, djuren måste på något sätt skapa sig en omvärldsbild. Och den gör den då på olika sätt. I nära fältet så använder sig av sidolinjesystemet som man har. Det är alltså små sensorer som sitter längs med fisken och på huvudet som små prickar. Det är en typ av sensor som känner av vattenrörelser och väldigt nära interaktioner. Det är det den använder för att kunna synkronisera sin fiskstim. Och sen har sina inneröron som är som små stenar, otoliter kallas det. Och det är som en accelerometer som känner av X, Y och Z. Den har två stycken sådana. Och det kan då göra att den uppfattar då sin omvärld på ett väldigt bra sätt med hjälp av ljud. Och det kan både att det är något, typ, något djur som kommer mot dem, en rovfisk till exempel. Eller också att hitta då, andra individer man vill leka med eller umgås med på något sätt. Mm. Så att det är, jag brukar säga att det är nästan att för fiskarnas öron det är ungefär som våran syn. Vi använder synen väldigt, väldigt mycket i vårt liv. Men där nere i det mörka vattnet så är deras öron som är det primära sinnet.
Ja. Jag vet att vi har en inspelning också från en fiskkör i Medelhavet. Mm. Det är du som har kallat det för en kör och använt musikalisk term där.
Ja, nu var det jag. Ja, jag ber om ursäkt.
Ja. Var kan man höra dem? Alltså, var stoppar man ner en hydrofon om man vill höra en sån? Vi ska lyssna på den strax.
Det är väl lite mer, kanske, lite mer varmare klimat. Där du har en väldigt tydlig dygnsrytm kring ett rev. För då är det oftast morgon- och kvällkören, man brukar säga, evening chorus, som går igång. Och det kan vara många olika arter som stämmer upp den här kören. Och det är sagt vanligt, finns Medelhavet, Röda havet, Sydostasien, även i USA. Men inte så mycket hos oss.
Det här är en korpfiskkör i Medelhavet. Jag tänkte att vi ska gå vidare. Vi lämnar fiskarna och så ska vi utse Östersjöns solister. Och vi vänder oss till däggdjuren då, Mattias. Dels har vi sälar. De låter en hel del.
Mm. Alla tre arter.
Alla tre arter. Brukar du spela in mycket säl?
Ja, vi får in jättemycket säl.
Ja.
FOI utför det nationella miljöövervakningsprogrammet för undervattensbuller för Havs- och vattenmyndigheten. Så vi har olika stationer kring Sveriges kust, tre stycken. Och där får vi, framförallt utanför Göteborg, så får vi alltid knubbsäl. Och det är lite störande för vi är ute efter att skapa en viss statistisk representation. Hur mycket låter i havet? Går djuret upp eller ner? Och har vi då en sälkoloni för nära, då kommer de öka ljudnivån i våra mätningar. Och säger då, nej men nu har bullret gått upp i havet, vilket är negativt. Men det är det ju inte, utan det är ju sälarna då. Så vi brukar filtrera bort allt säl ljud för att bli av med det i våran statistik.
Men det är ändå ett favoritljud som du har.
Jo, men det är för jämfört med fiskar då, som har en begränsning i hur de kan låta, så kan sälarna låta i stort sett hur som helst.
Mm. Vi kan väl ta och lyssna på gråsäl.
Inspelat vid Svenska högarna.
Mysigt.
Mm. Man har sett dem ligger kanske i pooler, då ligger de på rygg och så blåser de luftbubblor och så låter de på alla möjliga konstiga sätt.
Ja.
Och det gör de väl bara för att de tycker det är roligt.
Ja. Ja. Alltså, vi kan väl ta till gråsälsläte när vi ändå är igång. Vet du vad som händer där?
Nej.
Nej.
Vi fick en fråga. Just, jag behövde lite mer referensljud på gråsäl. För faktiskt från Försvarsmakten och även andra pensionerade officerare har jag fått in ljud ifrån. Att de minns ljud som de har sparat. Vad är detta? Och då vill jag få bra. Så jag åkte ut med Skärgårdsstiftelsen och la ut en hydrofon vid Svenska högarna vid en sälkoloni. Och hämtade den efter 3 dagar. Och det var ju liksom timmar med bara med sälljud. Så att då kunde jag veta att matcha det jag hade fått av officerarna. Att jo, men det är gråsäl de har fått in.
Ja. Vi har lite knubbsäl, sång också. Ja.
Från Göteborg? Eller från
Gullmarsfjorden? Inte från Östersjön.
Nej,
från Gullmarsfjorden. Tänk oss att vi är under ytan.
Ja, absolut.
Ja.
Lite hundlikt kan man tycka. Därför jag kallar det skällande, tror jag, i filen här.
Ja. Men visst är det så att man har upptäckt dialektala skillnader?
Ja. Just med den här knubbsälarna så har det varit en studie som man jämför knubbsälar mellan Skottland och Sverige. Och de vill mena i alla fall i den här artikeln att det är regionala skillnader. Men jag tror fortfarande om en svensk säl möter en skotsk säl att de kan nog förstå varandra. Men att det var tydliga skillnader i deras repertoarer.
Ja. Förutom sälar så finns det ett annat ljudligt däggdjur om man tänker på Östersjön, om vi håller oss fast lite där och inte är på västkusten.
Fast de finns där också.
Precis, de finns ju där också, knubbsäl. Östersjötumlaren, den har det ju ganska tufft just nu. Det finns inte så många kvar. Man försöker ta reda på lite mer exakt hur många det är. Faktiskt genom att använda hydrofoner och spela in deras klickläten. Men man uppskattar ungefär 500 individer. De är ju otroligt beroende av ljud.
Mm.
Hur då?
De använder ju sitt ekolod, sin sonar, för att hitta byten. De skickar ut en ljud med sitt huvud. Och ljudbilden träffar då fisk eller något annat bytesljud de vill ha. Och så får de tillbaka ett eko på samma sätt som våra ekolod på båtar fungerar. Fast det här är väldigt, väldigt högfrekvent. Det är över 100 000 hertz. Och tumlare brukar vara ett av de bäst hörande djuren i världen faktiskt i sitt omfång. Från frekvenser neråt upp till över 100 000 hertz.
Ja.
Så de är jätteberoende av det. Och man är ju risk för att om man skadar dem, deras förmåga att skapa det här ljudet eller höra ljudet, så kommer de ju dö.
Ja.
Det tror jag inte en torsk kommer göra. Men att för tumlaren är det väl helt kritiskt.
Mm. Och vi ska återkomma till våra mänskliga bidrag i Östersjön som kan påverka tumlarna alldeles om en liten stund. Men vi håller ju på att måla upp en slags undervattenskonsert.
Ja.
Vad skulle du säga är tumlarnas bidrag där?
Det är väl kanske... ni kommer att höra sen. Jag skulle faktiskt säga ingenting. För vi kan inte höra det ljudet.
Det är för högfrekvent.
Det är för högfrekvent. Över 100 000 hertz. Ingen av oss kan höra det. Så man får sampla ner det så att göra det hörbart för oss. Så för våran djurbild av Östersjön så bidrar de ingenting. Men för många andra djur så gör de ju det. Och man tror också att de har evolutionerat i ett hav där det har funnits olika typer av rovdjur. Späckhuggare är den som man tror. Och då har man tryckts upp evolutionärt till att låta över vad späckhuggaren kan höra. Så en späckhuggare då, som är det naturliga rovdjuret för en tumlare, de hör inte tumlarens klick. Och då kan den leta föda och orientera sig utan att bli riskad uppäten. Ah. Så det är den teori man har bakom liksom varför det har blivit så. Varför är de så högt upp i frekvens?
Mm.
För det som gör det, nackdelen är att energin i vattnet absorberas väldigt, väldigt fort. Så de kan bara upptäcka fiskar kanske på en 20, 30, 40 meters avstånd. Medan valars läten, som är mycket lågfrekvent, 100 hertz, det kan höras över halva oceanerna. Mm. Så att det är väldigt, de har hittat sin nisch där liksom.
Ja, och vi har ju ett läte som är lite modifierat så att våra människor faktiskt ska kunna höra. Så här låter tumlare. Det kan vara en dragkedja eller något.
Ja, lite grann.
Ja.
Och kan man säga, vad man hör i det då, den har ju olika typer av tidsintervall mellan sina klick. Och det använder de för att också skapa olika typer av upplösning. Så när du har väldigt täta klick, då får du mycket högupplöst information om vad som finns där ute. Medan när det är långt mellan klicken, då skickar den ut kanske mera testping. Men så hör den någonting och då ökar de rupp. Då får de en mycket bättre bild av vad är det som är där ute. Ett bytesdjur eller något annat.
Ja. Ska vi gå över till oss människor då? Vårt ljudbidrag.
Mm.
I Östersjön. Vi för ju ganska mycket oväsen och bland annat så kan det ju låta så här. Det här är alltså en undervattensinspelning. Det låter som det är ovan ytan, men så här låter det under vattnet när då?
När man pålar. I det här fallet så slår man ner ett stort fundament till en vindkraftverk. Och då ska man slå ner ett stålfundament som kan vara 8, 10, 12 meter diameter. Det ska slås ner 40-50 meter i botten. Och då slår du med en jättestor hammare. Ungefär samma sak man ser man bygger kanske, slår ner pålar för byggnation och sådär. Men det här är gigantiska system. Då slår man ner den i vattnet och det genererar ju jättemycket energi i vattnet.
Ja, och det kan pågå i timmar liksom det här. Nu hörde vi 11 sekunder. Ja. Det var ganska störigt. Men det här kan alltså pågå i timmar då?
Ja, varje fundament kan ta mellan 2 och 4 timmar att slå ner. Ja. Och så ska du bygga en hel vindkraftpark då, så att det pågår ett antal veckor, det här ljudet.
Ja. Du har ju varit med och tittat på hur, eller sammanställt va? Hur tumlare påverkas av ljud från vindkraftverk.
Mm.
Vad såg ni då?
Tumlare och fisk och till viss del säl. Men det är klart att när djuren utsätts för väldigt höga nivåer så kan man kanske på lite längre avstånd bli väldigt skrämd. Det är något nytt för dem, okänt. Då sticker de iväg. Kommer man lite närmare när man väl börjar, då kan det faktiskt vara så att man kan få hörselskador. Det här djuret är så högt att inom ett antal kilometer kanske så kan då både säl, fiskar och även tumlare få hörselskador. För tumlaren ska man tänka på då att det här ljudet har en annan frekvens än vad deras egna ljud har. Så det här ljudet kommer inte störa deras egen förmåga att höra sitt eget ljud. Men det kan ju störa och skada deras förmåga att uppfatta omvärlden. Så det ska man vara en viktig del. Men väldigt, väldigt nära, kanske inte påling med sprängning och annat, så kan man ju dö av den akustiska energin som åker ut.
Mm. Det låter ju också när vindkraftverken är igång, ett helt annat typ av ljud, men ändå ett ljud under ytan. Så här kan det låta då.
Mm.
Är det problematiskt på något vis? Det är ju inte alls samma så här explosiva...
Nej,
läte.
Då kommer vi in på en annan väldigt utmanande fråga. Att bo och leva i en bullrig miljö, det vet man från både människor och många andra djur, att det är negativt, det får negativa konsekvenser. Och vi har visat då i akvar, inte vi, men forskningen har visat i akvariestudier och i fångstförsök att bo i närheten av den här typen av ljud som låter hela tiden, det har negativa konsekvenser för tillväxt, för att hitta mat, även hitta partner och så vidare. Men att bevisa att det faktiskt händer ute i Östersjön när man har en park, där är vi inte än. Vi har inte metoderna, tekniken för att veta det. Så man bygger upp ett resonemang att vi ser detta i labb. Vi har mätt de här ljudnivåerna i havet. Någonstans här borde den här bilden gå ihop. Och med försiktighetsprincip och annat så kan man då ändå vissa slutsatser. Nu kan ju djuren röra på sig och vi vet att om de tycker det är för bullrigt så brukar de flytta på sig. Och ändå har vi ganska mycket fisk kring våra vindkraftverk. Men vi kan inte säga faktiskt idag. Men man brukar ändå försöka undvika att det ska bullra alldeles för mycket.
Ja.
Och detta är djur då som tumlar inte hör kanske direkt, men fisk och ryggradslösa djur och sälar hör det definitivt.
Ja.
Och vi har precis ett projekt från Naturvårdsverket, så vi har varit ute i danska krigersflak, så ligger danska sidan. Och har mätt allt detta här i höstas. Vi håller på att sammanställa nu då för att vi ska bygga upp en modell för hur låter ett 8 megawatts vindkraftverk vid olika vindhastigheter som man sen kan använda i framtida tillståndsansökningar. Det vi kan också koppla är den här ljudnivån skadlig eller inte.
Mm. Är det i det projektet ni också tittar på till exempel djur som lever nere på botten?
Ja, det är första gången vi faktiskt har mätt det. Så vi har haft på, vi hyrde system från Danmark, seismometrar som egentligen mäter jordbävningar och mycket annat. Och de la vi två stycken nära vindkraftverket. Vi fick även med markvibrationer då för musslor, för sjöstjärnor och mycket annat som lever på botten.
Ja.
För återigen, allt som vi egentligen undersöker, ser vi, hör eller känner vibrationer i ljud och de kan också påverkas negativt av det. Men hur farligt det är, det vet vi inte riktigt än.
Nej. Gillar du att åka båt?
Mm.
Ja. Båtbuller,
ja,
är väl människans största bidrag, ljudbidrag i havet?
Ja, alltså vi kanske säger kommersiell fartyg. För båtar, fritidsbåtar är ju en liten annan sak. Men kommersiella fartyg är den enstaka största källan som bidrar till den förhöjda nivån som vi har i havet idag.
Mm. Och vad är problematiskt med det?
Nej, men det är att den skapar, likt vindkraftverket, den här bullermattan. Man har ökat den naturliga bakgrundsnivån. När ni går ut i skogen så hör ni liksom lite fågelkvitter, lite vindsus. Det kan man säga, det är liksom bakgrundsnivån. Men så kommer en helikopter flygande. Då hör inte ni fåglarna längre. Och samma sak blir det under vattnet. De behöver det naturliga bakgrundsljudet. De är utvecklade för att klara av lite stormar, lite höga sälar. Men när fartygsbuller kommer in och fartygsbuller och framförallt allt under vattnet kan färdas väldigt, väldigt långt under vattnet. Då gör det att hela bakgrundsnivån höjs. Och vi har inspelningar från liksom mitt i Östersjön vid Norra Midsjöbanken, ligger söder om Gotland. Det är liksom, det finns ingen tyst minut längre där ute. Det finns fartyg där hela tiden. Och då riskerar man att störa ut djurens egna kommunikation, som torskarna. De måste göra någonting för att fortfarande göra sig hörda. Och de har en begränsning i att låta mer. Så de måste gå helt enkelt simma närmare för att fortfarande göra sig hörda. Sälar och andra valar. De har visat att de kan höja sitt ljud. Vissa kan också ändra i frekvens för att hitta en lucka där de fortfarande gör sig hörda. Vi brukar kalla att det är maskering, då, att det maskerar ut det viktiga ljudet för dem.
Ja.
Och det är det vi är oroliga för nu då, när vi höjer bakgrundsljudet konstant. Att det här kan ske då på en större skala än vi kanske kan hantera.
Ja. Vi kan väl höra hur det kan låta under ytan. Det är motorer, men sen, alltså något som också skapar mycket ljud är väl, vad heter det, kavitering eller?
Kavitation.
Kavitation, vad är det?
Det är när propellern snurrar väldigt, väldigt snabbt. Då bildas det egentligen små luftbubblor som sen då exploderar. Och det bildar ett knaster, ett väldigt, lite mer högfrekvent ljud än motorbullret. Det är inte bra i sig för det kommer skada propellen. Det gröper sakta ur propellen så man försöker undvika det. Men det sker oftast ändå att det här kavitationsljudet bildas då.
Ja. Du är ju med i ett projekt som heter InSightShip där ja, men, man hoppas i förlängningen att det ska bidra till att sänka volymen från fartyg i Östersjön. Hur då?
Det är ett ganska långsiktigt projekt, för först vill vi informera fartygsägare, redare, hur mycket deras egna fartyg låter. Så att det är första delen i att man ska få en insikt i sin egen problematik, om man säger så. Så vi tillsammans med Svenska Miljöinstitutet IVL på ett uppdrag av Trafikverket har då byggt två stycken mätsystem, stora bojar som sitter ute i havet med undervattenshydrofoner då, på plats. Och det sitter en utanför Göteborg och sitter en här vid Landsort, inloppet till Södertälje hamn. Och den spelar in alla fartyg som passerar. Och vi har gjort ganska enkelt för oss, så att allt är automatiserat. Så bojarna vaknar till liv när en båt kommer i närheten. Den spelar in, analyserar och så somnar den igen. Och sen en gång per dygn så skickar den hem all data till oss. Och ut får vi då, kan man säga, vad vi kallar för ett källspektrum, alltså fingeravtrycket för varje båt. Då kan vi bara titta på statistik och till slut då ge även redarna eller fartygsägarna information. Ni tillhör den 10% bullrigaste fartygen i din kategori, alltså kanske passagerarfärger eller containerbåtar. I framtiden så hoppas man att det också ska bli någon typ av incitament att få ner sitt buller, att du kanske ska få rabatt på farledsavgifter eller andra rabatt, ekonomiska rabatter för att du har gjort någonting bra. Men vårt projekt är mer en upplysningskampanj och ta fram information och verktyg för hur ska redarna förstå sin egen bullerutsläpp.
Mm. Vad mer görs för att minska människans volym i Östersjön?
Vi har ett internationellt samarbete som heter HELCOM, Helsingforskommissionen, som hanterar och övervakar havsmiljön i Östersjön. Och där finns det en, kan man kalla det för, en regional aktionsplan för buller. Det är inte så akut som det låter, en aktionsplan, utan det är deras språk för att vi ska göra någonting. Och där finns det massa listor. Där finns det bland annat det här med att informera om problematiken. Men det finns också att ta fram riktlinjer för hur mycket man får låta. I samband med pålingsbullret där så vill man ha samma regelverk över alla länder. Så att du får inte störa djur på ett visst avstånd med en viss ljudvolym. Men det är svårt att komma överens. Många länder har egna lagstiftningar. Men det finns många, många actions som vi har. Och om man är kritisk som forskare, som man får vara ibland, så går väl inte politiken alltid hand i hand med vad forskarna säger. Så att den här aktionsplanen togs ju fram för många, många år sedan. Och det är väldigt få punkter på den som man har nått några som helst framsteg på. Ofta saknas det att något land tar lead på det här, att man liksom ansvarar för, jag ser till att samordna aktiviteterna på det här planet. Men vi stampar lite grann där.
Ja.
Men det finns också på EU-nivå något som heter havsmiljödirektivet som togs fram. Och det är det som faktiskt har sporrat forskningen de sista 10 åren. För forskningen om undervattensljud och påverkan har ökat radikalt efter att havsmiljödirektivet kom in. Och det tvingar oss att ha det övervakningsprogrammet till exempel.
Ja. Tänkte bara att vi ska börja avrunda här. Så stort tack till alla ni här i publiken som tillsammans med oss tagit del av den naturliga musik som Östersjön rymmer, också västkusten. Vi har varit lite i Medelhavet. Under ytan har vi i alla fall varit. Stort tack Mattias Andersson för de här ingredienserna, ljuden tack. Du bidragit med, som både varit skojiga, ljuva och mindre trevliga. Är det något sista du vill skicka med till folk apropå ljud under ytan?
Nej, men det är väl två saker. Först att försöka uppleva undervattensmiljön om man kan. Dyker man så är det lättare. Men badar man så kan du faktiskt bara stoppa ner huvudet under ytan. Du kommer säkert inte höra någonting förutom att bli ganska tyst. Men har du någon fritidsbåt, någonting som hörs så du knappt ser där borta, du kommer höra den. Och det andra är väl just om du är fritidsbåtsägare, tänk på att underhåll båten, tvätta skrovet, ha en snygg fin propeller utan skador. Då kommer du bidra till ett minskat buller i våra kustnära hav.
Mm. Stort tack. Det här var en livepodd med Naturmorgon. Vi sänder ju varje lördag morgon mellan 6 och 8 i Sveriges Radio P1 i vanliga fall. Men idag är vi här på Berwaldhallen och Östersjöfestivalen. Jag tänker att vi avslutar ändå med lite knubbsäl.
Mm.
Som sitter och har någon fråga så kan man passa på att komma hit och ställa den till Mattias, om man är sugen. Ja.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio.